Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Mikael Yvesand.
Tjena.
Är det rätt uttalat av ditt efternamn?
Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Men du tror att det är franskt, att det är något sådär.
Yvesand.
Jo, men det är du helt rätt.
Ja, du är författare och från vilken ort? Luleå?
Jo, Luleå.
Eller Luleå, exakt. Som ni så skämtsamt
brukar säga. Jag brukar säga Luleå, för när man säger Luleå så vill folk så här, det blir som något, typ när man säger så vill folk, jag vet inte, det blir bara någon onödig dialog som jag försöker undvika.
Mm. Och är Yvesand ett namn som härstammar från de trakterna?
Nej, det var något konstigt skit. Det var min farfar när han var liten, som jag har fått höra, som bara gick och sa random ord, typ som barn gör, bara gick och babblade liksom. Mm-hmm. Ett av orden han sa var det där.
Yvesand?
Ja, men han bara, du vet, man bara, han gick och sa nonsens typ. Och så tyckte hans farsa, åh, oh, vilket coolt ord. Vi byter namn till det. De hette någon såhär Johansson och bara bytte han namn på det.
Alltså han, när han var dement eller sånt? Han
Nej, men han var typ lite alkad. Han var, jag aldrig träffat honom, alltså min farfars farsa. Men jag vet att han var lite såhär konstigt typ, så jag vet inte, det var säkert bara något infall. Han ångrar sig säkert, men det var för sent.
Ja, men det är en rolig story kring efternamnet i alla fall.
Ja.
Mm, du har skrivit boken Häng City, som jag läste, ja, nu var det några månader sedan, men gillade den jättemycket.
Ja, fan vad kul.
Du har hisspitchat den för, eller liksom när du har beskrivit den, jag läste något citat av att så här, hur du beskrev boken med några få meningar eller ord.
Okay.
Hur var det? Minns du det?
Jag vet inte vart det kan vara du har läst.
Men det avslutas med, det är inte mer än så, tyvärr.
Ja, okej. Okay. jag undrar om det var det där i samband med den här Borås tidningsprylen kanske, det kände jag nog igen.
Du vann Borås tidnings debutantpris.
Ja.
Som verkar vara rätt stor grej. Många kända namn som har fått det och det var rätt mycket pengar också.
Ja, det har liksom blivit det största debutantpriset faktiskt. Jag tror det är mer pengar till och med än Augustpriset har jag lärt mig.
Okej, var det 150 000?
Ja.
Ja, grattis.
Ja, men tackar, tackar.
Men har du sagt upp det från ditt dagjobb nu? Eller?
Nej, alltså det är fortfarande, det tänker jag mycket på. Nu liksom, mitt jobb är okej, eller så här, ibland bra till och med. Mm. Men det här med pengar är så här, även om man får 150 000, vilket så här, det är helt sjukt ju, men det är ändå...
Är det skattefritt?
Ja, just det är det, för att det är ett pris. Men det är ändå så här, det är inte som att jag kan säga upp mig så här, okej, 150 000, så här, okej.
Ja, du klarar det väl kanske ett år?
Jag tror det är på 150 000.
Jag vet inte, jag är van, alltså jag tänkte när jag tänkte de 150 000, jag hade på hur billigt man lever, vad man har för burn rate och så vidare.
oerhört dyr livsstil.
Ja, det. Du klär dig ändå lite lyxigt. Jag sa första gången jag träffade dig, eller andra gången jag träffade dig, sa att du klädde dig som en hallick.
Alltså, ja, okej.
Och det ser ju lite rikt ut ändå.
Ja, men det är mycket så här kattguld och sånt.
Kattguld och...
Jag köper saker som blänker.
Så man, ja, går in, men det ser rent och nytt ut liksom.
Ja, okay.
Du har en t-shirt nu som ser ut som den är direkt från plasten.
Ja, det kan vara. Jo, men absolut. Bränner hutlösa summor.
T-shirts.
Ja. Ja.
Mm, vi kanske innan vi sätter tänderna i ditt författarskap så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Du har själv tagit med dig en Loka citron.
Ja, jag måste dricka. Jag har haft hosta. Så jag dricker lite hela tiden som ett kretslopp, höll jag på att säga. Jag pissar på mig just nu.
Mm.
Vätska in och ut konstant. Nej, men om jag bara dricker lite så är det lugnt. Så det här är, jag ska välja en dryck också.
Mm.
Det här är,
jag visste inte medicin. Att dryck var botemedlet mot hosta.
Nej, men det är något så här, det typ så här kittlar lite i min hals. Jag måste dricka något som är så här bubbel i konstant. Så jag bara, aha, går alltid runt med en sån här Loka i fickan.
Bubblorna kliar liksom.
Ja, men exakt.
I halsen. Okej, men de drycker som finns är kaffe, te, Malibu, Passoa, konjak, vodka, whisky, martini, rom, likör, gin. Sen finns det Gustav Vasa-öl som jag fick i present när jag var i Borlänge. Den var lokalproducerad.
Mm-hmm.
Fick även en champagne, flaska champagne av min bokare. Sen finns det häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsare och nejsägare, vatten.
Ja, då är ju frågan. Det var bara alkohol du drev. Ska du festa?
Nej,
ska du
supa? Jag vet inte. Jag brukar ju säga det som en duell. Att ja. Om någon drar först.
Ja, men jag kommer dra first blood. Jag kan ta... Okay. Finns det någon, var den där ölen, var det så här vanlig lager typ?
Ja, det är det nog. Det kan vara någon välhumlad ale eller någonting.
Okej. Okay.
Pale ale eller någonting sånt där. Men är du emot det?
Nej, det kan funka, men det är liksom den vanligaste ölen du har, en sån kan jag ta, och kanske, vad är Malibu för något? Är det gott?
Det är en likör som smakar lite kokos, lite mer åt det kemiska hållet, som är en av ingredienserna i Hawaii Gay Club.
Ah, nice. Men jag kan ta, får man två dryck?
Ja, absolut.
Då kan jag ta en öl och kanske lite någon så här Malibu eller något sånt.
Ja, ja, men då tar jag också en öl och... Ja, men jag är nog sugen på min favorit whisky, Nikka Coffee Grain, den japanska whiskyn. Så då här med dig tar en öl och en liten stark stänkare till det. Är det som man gör i Norrland?
Det brukar vara, det tror jag.
Ja, fan, men du gjorde det. Alltså, vi träffades första gången på Norra Brunn. Mm. Du kommer kolla när jag och Anton Magnusson körde stand-up där.
Ja.
Vad fan var du stod med typ ett järn? Att du drack öl och någon stark sprit till det?
Ja, jag brukar alltid ta så här första beställningen. Brukar jag alltid ta en bara fyra vodka typ och en öl. Bara få, det är så jävla sikt ibland bara stå där och dricka öl.
Du vill actionpacka snabbt?
Ja, men det är lite bara, nej, inte packa, men så det är så här bara snabbspola in i liksom två öl tillståndet. Men utan att behöva ha två öl i sig som är lite så här. Så det är ett tips till alla.
Ja, kan behövas.
Ja.
Nu är stand-up-turnén Stad och land igång med mig och Anton Magnusson. Där vi kommer till i stort sett många svenska städer och orter. Vi kör hela våren. Massa shower är redan slutsålda. Så skynda på att köpa biljetter till det som finns kvar på gardenfors.com. På tur står Gävle, Skövde, Örebro, Göteborg och mycket mer. gardenfors.com. Men då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Du har just luktat på Malibu.
Ja.
Det var, ja, men det är väl kokos, men mer åt kokosschampo hållet då än jo. Än en kokosnöt.
Men jag gillar sån där väldigt mycket påhittade typ körsbär, Dr. Pepper och sånt gillar jag väldigt mycket. Mm. Och sån här amerikansk grape, alltså typ om du har druckit så här Welsh's grape och sånt där.
Ja,
som inte smakar för 5 öre som en vindruva, men sån
du
där
gillar
dålig...
den då?
Ja, så fan.
Jag gillar skumbanan mer än vanlig
en sån
banan.
Exakt, det är också
men,
en sån.
Men just grape och körsbär, de amerikanska, de har jag inte lärt mig uppskatta ännu.
Men jag tycker att det är, alltså intellektuellt så tycker jag typ också att det är objektivt lite äckligt. Men jag typ gillar, det är mycket att jag bara bestämmer mig för så här, jag vill gilla grape soda för man har sett det så här och det är coolt. Och så dricker man det bara, det är inte så gott. Men jag är så liksom bestämd att jag ska gilla det här. Så ja. Gör jag det bara liksom. Så har det varit med allt sånt där Dr. Pepper och nu är det liksom min favoritläsk. Men det började med det där, bara fan det här är ju inte så gott.
Nej, nej.
Men man hade sett det i något.
Ja, Biggie Smalls, rapparen, han refererade till Welch's grape.
Ja.
Cheese, egg, steak, någonting.
Har du sett den där när någon härmar Biggie Smalls, eller sett, det är bara typ 3 sekunder. Det här är Super Nintendo, bla bla bla. De härmar Biggie Smalls, men han bara räknar upp några tv-spelskonsoler. Super Nintendo, Sega Genesis, ColecoVision och Sega Genesis.
Nej, det har han sett.
Det var alltså jag som härmade någon som härmade Biggie Smalls. Otroligt dåligt.
Ja, det var... Inte lika bra som Gorilla Black, har du hört honom?
Nej.
Att det var efter Biggie Smalls dog så såg Gorilla Black, rapparen, en lucka i marknaden då. Och han började låta sin röst exakt som Biggie Smalls. Han har en rätt bra låt som heter Compton.
Okay.
Där han låter exakt som Biggie. För det gjorde alltså, han inte innan
från
Biggie dog.
Västkusten också.
Ja, han var från Compton nu.
Och han fyllde liksom... Okej.
Okay. Ja, New York.
Ja.
Jag vet inte om han var kraftigt överviktig heller.
Nej.
Men han lyckades få till den här tjocka rösten.
Ja. Mm. Jag testar lite Malibu här.
Ja, då testar jag. Eller testar. Jag dricker lite Nicka Whiskey.
Oh, det var ju gott.
Mm.
Very nice. Det var inte så starkt. 20 kanske eller?
Ja, det är bra, bra alkoholmätare i munnen. Jag tror det är exakt 20.
Mm.
Men vi ska prata lite om Häng City, det är din debutroman va?
Jo.
Som jag har förstått det så har du inte skrivit så jättemycket grejer innan dess.
Nej, inte alls faktiskt.
Har du skrivit någonting?
Nej, aldrig någonting skönlitterärt. Alltså vad jag har gjort är skrivit, kommer ihåg skunk.nu och sånt där?
Ja.
Det gamla, ja. Typ att man skrev dagböcker där som sen...
Skunkdagbok.
Jo. Ja.
Så blev du en skunkkändis?
Nej, inte alls. Och det är därför det är ju så här, har du skrivit förut? Så här, jag har skrivit skunkdagbok. Men det är verkligen det jag har gjort bara. Och så här, efter skunk så börjar man skaffa så här blogspot.com, bloggar liksom.
Mm.
Men det är ju så här, ja, 4 polare som läste dem och så här. Mm. Det är allt jag har skrivit liksom.
Ja, men du skrev du mycket på dem liksom? Varje dag? Alltså du fick övning?
Ja, jo, övning är nog, det är nog precis, det är nog det som är grejen. Fast ändå inte var den här typen av skönlitterärt skrivande, att här är en roman eller novell. Men att ändå, ja, jag vet inte. Man försökte ändå skriva något som ens 4 polare tyckte var kul. Mm. Och bara, men typ, det här var inte så kul. Alltså det blev ändå samma typ av övervägningar som jag gjorde när jag skrev boken.
Mm.
Ja, den här meningen är inte så kul. Jag skriver någon annan.
Ja, men en av de böckerna jag refererar mest till är Tredje stenen från solen av Claes Holmström. Och han hade inte heller skrivit något skönlitterärt innan han skrev den boken.
Det är så jävla sjukt. Jag har ju hört arkivsamtal mycket som fan. Jag lyssnar på det alltid när jag bodde i Tyskland. Och då vet jag att du snackar om den här boken. Och sätter du beskrev den på och bara, det här låter som en bok jag skulle gilla. Jag har inte läst den alltså. Så började jag läsa om den. Och då var det så här... Då var
du började läsa om den?
Jag började läsa om den. Jag liksom googlade och så här, vad är det här för bok? Typ, om jag får köpa den och så där. Och så hittade jag... Dels att det var något att det förekom att de drack läsk mycket. Eller det var något så här att det handlade om läsk liksom. Till att börja med fick jag ju känslan av att det var ganska samma härad som den här boken. Att det är mycket,
som din bok.
Ja, att de bara går runt och slappar liksom.
Mm.
Och drack läsk. Och sen var det också något med att de spelade tennis.
Mm.
Och det gjorde ju vi. Det hade jag skrivit om då att vi spelade tennis. Men det var jag liksom tvungen att ta bort. För bara, nej men jag har ju råkat skriva den här boken låter det som. Så bara, jag måste ta bort det här med tennis. det var någon, fan undrar om det inte var någon till grej som hade råkat vara sådär.
Ja, den är ganska, den är olik. Jag tänkte inte på att det var speciellt lik.
Ja, men det är bra. Alltså, jag har fortfarande inte läst den. Så det kanske inte
det, är så det är mest åldern som är. Han är kanske, de är ju 10 år äldre då. Att han är kanske 23 eller någonting i den boken.
Ah, okay.
Dina huvudpersoner är väl runt 13 eller någonting.
Jo.
Men nu när du säger det så är det lite en slacker-roman om barn, liksom.
Ja, det skulle jag nog säga, jo.
Som du har skrivit. Eller den här där du, Borås pris-citatet, vi kom aldrig till det, vad det var för någonting, vad du sa att det handlade om.
Nej, jag vet inte exakt vad det var jag sa, men jag, som jag har beskrivit boken förr är väl ungefär att det handlar om de här tre pojkarna, 13, 2 är 13, 1 är 11. Som bara driver runt i Luleå och typ snattar och eldar plast och röker och bara driver genom en sommar liksom.
Mm.
Och inte så mycket mer än så, tyvärr, kanske jag sa.
Ja, men tyvärr är väl att ta i liksom. Jag blir alltid sur när det börjar komma in för mycket handling, ja, i böcker eller film eller sådär. Jag brukar referera till filmen... Vad heter den nu igen? Med Tupac spelar en roll i den.
Ja,
Juice.
Jo.
Och då menar jag inte judar. Nej. Utan mer åt den saftliknande drycken.
Ja.
Från färska frukter. I början där så liksom spelar de arkadspel. De snattar vinylskivor och stöter på lite tjejer. Och liksom så här. Och sen så ska de göra drån och så skjuter de ihjäl någon, ja, kille. Och där känner jag, där tappar de mig lite. Alltså så här, jag hade velat se den här bara hänga runt i New York hela filmen.
Exakt så där. Är precis samma. Och när det ska vara så här att man måste börja liksom förklara karaktärer så här. Det här har hänt han förut. Mm. Typ hans farsa dog och därför måste han bevisa någonting. Du vet att det ska börja bli den där jävla backstory-grejen och folk som är kompisar måste bli osams. Mm. Alltså, så bara, varför? Jag vet inte, jag tycker det är så tråkigt.
Mm.
Hela det där.
Ja. Men jag tänkte på det faktiskt. Nu kanske vi spoilar pyttelite i din bok. Men, jag läste den när jag var i USA. Och då hängde jag med Kristoffer Vita som också är en norrlänning och som skriver. Och jag tror inte han hade hunnit läsa din bok då, men han sa att han hade hört att det var något mord i den också.
Ja.
Och då så tänkte jag så här, åh nej, nu blir det juice all over again. men jag var lite beredd på det. Men sen så när jag hade börjat läsa boken och liksom kommit in i den här slackervärlden så var jag ändå lite, och jag tänkte så här, då var jag ändå lite sugen på, ja men nu känner man ändå för lite någonting mer spektakulär.
Okay.
Liksom. Sen så är det ju, alltså det mordstoryn i den är ju inte så, alltså det påverkar inte bokens liksom slackerlivets innehåll speciellt mycket.
Nej, precis. Nej, det ville jag väl inte riktigt. Ibland kände jag så här, det skulle varit jävligt lätt på ett sätt att göra något mer så här klassiskt deckarigt, att det här är så här, okej, de ser den här mördaren, de blir jagade, det blir någon, alltså de blir indragen i någonting. Det hade varit ett enkelt sätt, tror jag, att få allt att flyta på. Men nej, jag ville inte att det skulle ha att de skulle sitta ihop på det viset, utan att det ändå bara var en... Jag tycker att delarna hör ihop, men inte så där rent konkret att typ att världarna möts riktigt, utan de ligger lite omlott, eller vad man ska säga.
Mm. Var det tanken från början att du skulle ha två parallella stories i den?
Ja, faktiskt. Jo, det var det faktiskt. Det var nog nästan så idén kom till mig. Började med det där mordprylen.
Är det inspirerat av något verkligt mord?
Ja, lite grann. Jo, det kan man ju säga. Inte så mycket som har hänt i Sverige. Eller det var en grej så här. En snubbe, en familj som bodde bredvid min farmor och farfar. På 70-talet. Där en snubbe så här, mördade hela sin familj. Liksom. Alltså sin fru och sina barn och sådär. Som man liksom visste om att i det där huset har det där hänt. Så man liksom tittade alltid på det huset lite så här. Möjligen lite så. Men rent konkret så där. Nej, det ska jag nog inte säga. Kanske jätteinspirerat. Lite grann delar man har tagit här och var. Jag läser mycket sådana där förundersökningsprotokoll och sånt. Så lite grann att man kollade så här. Hur beskriver man en sån här sak? Och att man tar lite bitar så här, så att det ska bli autentiskt.
Mm. Men så grundtanken var så här, jag ska beskriva ett autentiskt mord i Luleå och vi ska beskriva några unga killars slackersommar liksom.
Ja, ungefär så. Alltså jag tänkte, det är riktiga personer, alltså Jocke och Davi var mina, de är riktiga människor som heter Jocke och Davi liksom.
Mm. Vad heter huvudkaraktären i din bok?
Ja, han har väl inget namn egentligen, men det är väl jag liksom.
Okej, men är det någonting som är påhittat i det? Eller?
Jo, väldigt mycket är påhittat. Alltså, så här, man brukar höra folk som skriver, eller ja, skriver i film vad som helst, att man säger typ att detaljer är ändrade, namn och sånt, men själva berättelsen är sann. Här är det nästan tvärtom, att alla sådana onödiga detaljer är sanna, namn och adresser och sånt, men grundhistorien är bara påhitt egentligen. Men mycket sådana här roliga saker som Jocke har sagt och sånt där är med, ska jag säga, det här är bara taget från verkligheten. Han är extremt kul, säger så jävligt konstiga grejer. Han har en rolig hjärna liksom. Mm. Så det var rätt tacksamt tyckte jag att skriva om han. Du har ju också skrivit mycket så här självbiografiskt och självupplevda grejer. Det kan vara ganska tacksamt liksom. Det finns något som är så jävla svårt tycker jag, att hitta på i verkligheten är så spånig på ett roligt sätt. Du hade ju någon gång din gamla polare från Järup med och ni snackade om ni hade en halv basketboll på huvudet och så här.
Om man fotboll,
liksom, ja, fotboll kanske det var. Om man ska hitta på det där själv, då hade man liksom gjort jag vet inte, man hade tyckt bara, nej, men det här är bara konstigt, och så hade man liksom kryddat det på något sätt som egentligen förstör det. Den här urbota spånigheten som bara finns i verkligheten liksom, den är svår att fejka på något sätt. Så mycket, mycket är nog taget från verkligheten just därför. Jag tycker det är så otroligt kul med barn som är så jävla pundiga liksom.
Jo, men man får ju mer självförtroende när det är taget ur verkligheten på något sätt. Ifall man hittar på någonting som är knasigt, då känns det så här, det här kanske inte är realistiskt eller det här är inte trovärdigt. Men om man kan liksom luta sig tillbaka på att det verkligen har hänt, då har man ett annat självförtroende. Okej, det här var jättekonstigt, men jo, det hände verkligen.
Ja, som fan. Jag var mycket så här när jag skrev, liksom så läste jag alltid om vad jag hade skrivit och sen skrev jag lite till och började om. Och så jag liksom gick så där att jag läste hela texten och sen skrev jag lite till. Mm. Och metoden jag hade var någonstans att så fort jag liksom hajade till på att något kändes pinsamt, att jag bara så här, fan vad tänkte den här grejen var, så försökte jag naturligtvis ta bort det. Och då var det mycket när jag hade hittat på någonting eller ändrat lite grann något som hade hänt och bara, men jag ändrar den här detaljen, det blir roligare eller så. Mm. Så var det ofta det jag hajade till på. Det som var påhittat bara kändes töntigt på något sätt.
Mm. Mm.
Och vissa saker är ju påhittade, allt är ju inte självupplevt, men det var otroligt mycket svårare att hitta på grejer själv som jag inte hajade till på det där viset. Bara, fy fan vad töntigt.
Ja.
Vilken töntig grej liksom.
Alltså jag har tagit upp tidigare i den här podden en av grejerna jag skrattade mest, att det var några på din skola som hade lämnat in en uppsats om Sir Adolf Hitler. Sir Adolf Hitler.
Ja.
Och det snackade jag med dig om när vi träffades innan. Och då så sa du att det var påhittat.
Det var påhittat. Alltså jag kom på bara det där, sir. Jag tycker det är så jävla kul med när man med så jättefå ord.
Ja.
Bara vi snackade om det här innan vi började spela in din bok Nybuskis. Han som har hela det gamla inkariket i röven.
Ja.
Var jag då lagt min buttplug. Något som är liksom med ganska få ord där man bara planterar en värld hos någon och börjar tänka, vad fan är det som har hänt här? Sir Adolf Hitler, tror de att han har blivit adlad? Eller är det bara att de är så här spåniga och tror att man ska säga så här om viktiga människor? Att det är lite så här, mister, man kanske ska säga så här, han var en viktig historisk person. De vill försöka, de var så här spåniga, blåsta snubbar, men de vill få bra betyg, va? Man ska nog säga survey.
Jag tänkte mer att de försökte vara roliga på redan som barn.
Kan också...
Att man kan tycka att det är lite förbjudet och kalla Adolf Hitler för sir.
Ja, men absolut. Och det var ju mycket så på 90-talet. Ja. Var det mycket att det började bli lite så här. Jag vet inte hur det var där du från Järup, men i Luleå att det blev lite så här, du vet, Ultima Thule prylen att det blev lite så här populärt att med så här nazianstrukna grejer liksom, mycket skämt om Hitler så här.
Ja.
Folk gick runt och hajla mycket och så här. Jag kommer ihåg en av de där snubbarna som jag baserade det på, kommer ihåg en gång stod och hajlade med båda sina armar som någon så här simtag. Ja, det skulle jag faktiskt ha skrivit med. Slår det mig nu, jag får ju en till.
Ja, nej, men det är ju en naturlig fråga om du jobbar på någon ny bok just nu. Någon uppföljare eller något liknande.
Jo, alltså det gör jag. Efter den här boken har jag skrivit en novell som går att lyssna på. Som heter Oris på Sveriges Radio, eller Radionovellen. Och sen
Oris?
Så, Oris.
Vad är det för någonting?
Det är en novell.
Namnet Oris.
Ja, det...
Är det ett förnamn eller är det?
Ja, i den här novellen så är det namnet på en plats, typ en påhittad förort kan man säga i Stockholm. Det handlar om någon som åker tunnelbana och hamnar på någon konstig station som heter så. Den har jag gjort och sen... Men,
vad sa du, man kan lyssna på den?
Det finns något som heter Radionovellen i P1, så de har så här på Spotify, bara kan man söka på det.
Okej, okay. Ja, det ska jag göra.
Men den är inte, eller kanske lite kul, men den är inte riktigt som den här hängsitter, ska jag inte säga, men jag håller på också med en, vad jag tror ska bli en roman. Har hållit på jävligt länge, men jag har svårt att hitta tid. Det var lättare när jag bodde i Tyskland, när jag hade ett annat jobb som tog mycket mindre energi, då kunde jag skriva efter jobbet. Nu är jag ganska slut när jag kommer hem och vill bara typ kolla mycket på schack på TV så här, så jag vill bara...
Det ser mycket grejer som jag liksom har frågor på. Alltså, vad jobbar du med i Tyskland? Varför åkte du till Tyskland? Vad jobbar du med nu?
Ja.
Berätta mer om ditt schackintresse. Ja, vi tar det från början. Varför flyttade du till Tyskland?
Ja, men det var, jag är så här, jag har varit en sån jävla born loser, har jag alltid känt, med så här jobb och sånt där. Jag har bara haft sånt jävla oflyt med sånt där. Jag vet inte varför, men så jag jobbar med såna här, bara så här diskare och städare. Jag städar så här restceller.
Restceller?
Arrestceller, du vet, så fyllde celler och när folk blir arresterade, gripna.
Arrestceller, ja.
Innan liksom åtal och sådär.
Det låter smutsigt.
Ja, fy fan i helvete alltså. Det var så här, jag kommer ihåg, städa bort, du vet, så här blod. Typ folk som hade haft hepatit och HIV. Det var så här lampor med koder. Ja, men alltså du... Jag kommer ihåg...
Du vet att de har haft HIV och hepatit.
Jo, för det var så här, det var tre lampor utanför cellerna. Det var en grön, en gul och en röd. Och så var det liksom ett system som var så här, grön lampa betyder att det är en tom städad cell. Gul betyder att det är en tom, inte städad cell. Röd betyder upptagen cell. Röd-gul betyder upptagen av någon med en blodsmitta. Gul-grön, alltså det var så jättekomplicerat system. Innan jag hade fattat det där systemet så liksom råkade jag nästan släppa ut en fånge. Jag liksom öppnade cellen, för jag trodde att det här betydde att det här är en tom... Nej, jag minns inte vad det var. Så började jag rigga min vagn där. Och så gick jag liksom in. Och så bara låg det någon snubbe på den där britsen. Och bara... började typ vara bresig. Men jag tror det bara var något fyllo. Så det gick bra.
Och det här var ju i Sverige?
Ja, det var när jag bodde i Uppsala.
Okay.
Det, precis, där allt det här handlar om hur jag hamnade i Tyskland. Så jag har haft såna där helt shit jobb. Liksom städare och diskare. Och...
Du har ingen utbildning som kan ge dig något jobb?
Liksom. Jo, jag har utbildning. Men jag har liksom... Det kommer lite senare. Efter det här diskstädaråren liksom, så började jag plugga. Flytta tillbaka till Luleå. Bodde i Kalmar och Uppsala. Så flyttade jag tillbaka till Luleå. Och tänkte att nu ska jag utbilda mig. Mest bara för att få CSN egentligen. Så här, det fanns som inga jobb i Luleå då. Så då började jag plugga. Jag skulle plugga så här, ljudteknik. Jag höll på med musik. Så jag tänkte så här, lära mig spela in musik.
Vilken typ av musik?
Som jag har spelat alltså någon slags popmusik. Jag var trummis i ett band för länge sedan och sådär. Spelade in lite skit själv. Inget så här karriärs, bara för kul. Sådär. Så jag tänkte att jag kunde utbilda mig till det. Men så bytte jag liksom inriktning till något mer allmänt så här journalist, medieaktigt, film och tv-inriktning. Liksom.
Mm.
Vet inte varför. Jag bara fick ett infall typ. Eller det var typ en polare som jag hade lärt känna och han bytte till den inriktningen. Och jag tänkte så här, men jag måste ha någon som jag kan fråga så här, var ska vi vara imorgon? Så han läste det, så jag kan lika gärna läsa det också. Det var mest få typ CSN så här. Så när jag var klar med den, då sökte jag lite jobb inom den branschen. Jag gjorde någon så här praktik i Stockholm på sådana här produktionsbolag. Men det vart liksom inga av det. Men då fick jag efter ett tag det här jobbet på ett företag i Stockholm som sköter om musikdata till Stim. Sitta och uppdatera deras verkdatabas.
Mm.
Och det jobbet, det var det första liksom så här jobbet jag har haft när man sitter ner vid ett skrivbord och får liksom, ja, ändå ett så här ganska schysst jobb. Så när det jobbet flyttade till Tyskland så var det lite så här att jag antingen måste skaffa ett nytt jobb och en ny lägenhet faktiskt. För han jag var inneboende hos, hans tjej hade just flyttat in, så jag gissade att de var sugna på att bo själv. Så det var så här, okej, antingen hitta ett nytt jobb och ny lägenhet. Och jag visste ju vad jag hade haft för tur med sånt tidigare. Mm. Eller bara följa med till Berlin dit jobbet skulle flytta. Och jobbet hjälpte mig att få en lägenhet och så där. Där så bara, ja men det här är nog den minsta risken jag kan ta att testa bo i Berlin.
Mm, det låter ju rätt kul också.
Ja, det var grymt. Alltså, jag trivdes svinbra där. Det var absolut, jag hade kunnat bo kvar där också. Men då fick jag det här jobbet. Nu jobbar jag på Stim. Ja,
du jobbar på ett företag som liksom gjorde, som då jobbade för Stim.
Jo, precis.
Och så nu jobbar du direkt för Stim.
Exakt. Så hamnade jag tillbaka i Stockholm efter 6 år ungefär i Berlin.
Okej, det var 6 år i Berlin.
Ja.
Och det var där du skrev Hang City också.
Exakt.
Men vilka umgicks du med i Berlin? Var det tyskar eller svenskar? Eller?
Ja, alltså dels var det några som hakade från Stockholm. Så det var ju några svenskar där. Mm. Men det var ett ganska internationellt företag. Ett par tyskar naturligtvis, men mycket amerikaner, britter, typ italienare, australiensare. Ja, lite blandat sådär.
Så du hängde mest med dem från jobbet eller?
Ja, sen fick jag en tjej då, en från Finland, en finlandssvensk tjej. Så, som hon, vi snackade svenska liksom. Men,
jobbade hon där också eller?
Ja, exakt. Vi träffades på jobbet. Men det blev ändå tror jag något så här att jag började tänka mycket på Luleå, min barndom så där, när jag var där.
Mm.
Och avståndet till den rent tidsmässigt men också geografiskt. Att det blev lite så här konstigt. Det blev någon så här, jag ska inte säga romantiserad, men någon inte helt sann bild tror jag av allt som jag hade som jag tyckte var rolig.
Mm.
Så det var nog, jag vet inte varför jag började skriva om det här, men det kändes som...
Du slår mig ändå som liksom det du berättar nu som en ganska oambitiös person. men jag tänker så att du plötsligt bestämmer dig för att skriva en roman. Känns det som lite out of character på något sätt ändå.
Men det var inte...
Du var kanske inte en oambitiös person.
Nej, men jag vet inte om jag är så oambitiös. Jag är ganska ordningsam så här. Nu har vi pratat mycket om att dricka vodka och sånt där. Jag är väldigt städad. Jag har min hund liksom. Jag bara går till jobbet, går hem, tittar på schack, går ut med hunden.
Spelar du schack också?
Ja, spelar mycket schack. Tänkte gå ut med en polare ikväll och spela schack om du vill haka. Jag vet att du också kör lite.
Jag kör lite schack, men jag är väldigt dålig.
Men jag är också dålig. Han är bättre än mig. Jag kanske är lite bättre än dig. Så...
Jag kan inte ens reglerna.
Ja, då.
riktigt. Eller, jag spelar med Andrea då. Ingen av oss kan reglerna riktigt. Så vi kör ju liksom... Ibland så ändrar vi dem.
Oj.
Liksom lite så här... Ja, ibland kör vi att man får ställa sig i schackmatt liksom. Och
man får ställa sig i schack, vadå? Får man ibland inte schackmattare än andra?
Enligt de riktiga reglerna får
du inte alltså ställa sig i schack liksom. Ni får ställa er det kung i schack. Det är tillåtet.
Vi är så extremt låg nivå.
Okay.
Men var ska ni spela schack någonstans?
Alltså för sist så gick vi till ett ställe som heter Harvest
Moon. Harvest Home.
Harvest Home, exakt.
På Södermalm.
Jo, för vi hade hört att det fanns schackbräde där, men han tog ändå med sig sitt bräde, så vi kan nog gå egentligen var som helst.
Mm.
Men apropå schack kom jag på också, Jocke i boken, vi brukar köra mycket schack när vi var små under den här tiden.
Mm.
Vi kom på två schackvarianter. Ett som var att man gjorde 2 drag varje gång, varje spelare hade 2 drag. Och sen började vi också spela... Vi sprutade mycket äx på saker och tände eld liksom.
Yeah.
Och en schackvariant var att vi bara sprayade ner hela brädet med äx och tände eld. Och så skulle man liksom spela medan det var så full eldsvåda som också adderade en krydda.
Hur gamla var ni då?
Ja, men det var den här åldern liksom. Han är 2 år yngre så jag var väl 13 och han 11.
Funderar du på att ha med dig i boken någonsin?
Jag undrar om jag inte hade det. Det var den här aktiviteten som vi kallade för stöt. För det var att vi satt med den där äxburken och så sa man, ge den här en stöt. Och så tände vi eld på det.
Okay.
Så då blev det liksom stöt. Sprayade mycket i tallrikar. Han hade mycket tallrikar i sitt rum, glas, skit. Han hade ätit billigt typ. Sprayade mycket äx på dem och tände eld på dem. Så en gång när jag kom dit så sa han, att hans morsa var så sur för att det luktade stöt i hela diskmaskinen. För de hade diskat om det. Så all deras disk började smaka äx.
Eldade ni mycket med salpeter och socker också?
Nej, alltså vi gjorde någonting när man blandade aceton och frigolit. Som, det, vi sa alltid att det var napalm typ. Det smälte på något sätt och blev någon så här gegga som man kunde liksom tända eld och kasta. Och så liksom kletade fast och typ brann. Så det gjorde vi. Vad gjorde man med salpeter?
Nej, men det var någonting jag och mina kompisar var inne på i den åldern, liksom runt 13. Ja. Att, salpeter, det är någon slags... jag vet inte, det är nog, man använder det som krydda. Jag tror man smörjer in liksom julskinka med det och sådär. Man ska ha det i matlagning.
Okay.
Så det finns i kryddhejlan. Men via ryktesvägen fick jag reda på att om man liksom blandar det med socker.
Ja.
Om man salpeter och socker i liksom en vit hög. Och så tänder man eld på det, då blir liksom en sån intensiv eldsvåda som är tomte, stor tomteboss ungefär. Så det eldade vi lite överallt liksom. Man kunde gå upp mitt i natten och sen bara en stor hög med salpeter och socker och så eldade det. Det var någon som hade eldat det på en lampa inomhus också, så föräldrarna blev arga liksom.
Jo, mycket sånt där. Just den saken gjorde inte vi, men det var mycket att man eldade gräsbränder och smällde mycket smällare och skit liksom. Man var jobbig.
Jo, den här prepubertala pyromaniska perioden. Ja. Det känns mer en regel än ett undantag liksom.
Ja.
Jag vet inte vad det... För det känns rätt manligt kodat också. Det här att elda väldigt mycket när man är precis innan puberteten.
Jo, det skulle jag nog säga. Ja, jag hade förvisso inga tjejkompisar riktigt då, men nej, jag har svårt att säga att de höll på med samma typ av...
Nej, men just så här, gå och leta gamla raketer och smällare och det sånt, det gjorde vi också jättemycket.
Mm.
Ja, men det har ju gått rätt bra för boken. Det blev det som brukar kallas en sleeper hit, skulle man väl kunna säga.
Ja, lite så tror jag.
Hur berättar om hur det var liksom, från att du... skrivit klart den fram tills idag, liksom.
Ja.
Bokens resa.
Ja, nu ska vi se. Ja, alltså som sagt, jag tänkte ju inte så här att nu skriver jag en roman. Utan jag bara började skriva det här. Jag tänkte nog att så här, jag kanske kan publicera det här som någon slags blogg. Som någon slags Soundcloud-rap med text, liksom. Jag kan bara lägga det här på internet, typ. Det behövs inget. Jag behöver inte liksom involvera någon. Ungefär så tänkte jag kanske. Mm. Men så har jag en kompis som jobbar på bokförlag som jag skrev till och sa att jag har skrivit någonting. Vad gör man? Hur gör man sen? Typ så här, hur känner du någon?
Jobbar man på det förlaget som din bok?
Nej, det är det hon inte gör. Så hon sa typ så här, skicka det till mig så kan jag prata med någon. Typ. Och så gjorde jag det. Och så tyckte hon att hon tyckte om, eller vad fan ska hon säga, även om hon inte gillar det så hade hon väl inte sagt fan vad dåligt, men hon verkade positiv och hon skickade till någon snubbe som hon kände på något annat bokförlag och han sa typ så här, nej, jag tyckte det här var, jag vet inte, han var inte jätteentusiastisk, eller han tyckte typ, han sa att han tyckte om det men tänk på det här och det här och det här, så bara, ja. Men då skickade jag till en massa bokförlag. Min dåvarande flickvän sa typ, här är några bokförlag som du kan skicka det till.
Så hade då, hon läst boken?
Ja, hon hade läst den. Hon var liksom den enda som hade läst den innan jag skickade det till de här.
Mm.
Eller den här andra tjejen på bokförlaget. Så då skickade jag ut det bara till en massa, alltså säkert 10-12 bokförlag, bara bomba liksom.
Mm.
Och väldigt fort fick jag svar från det som blev mitt bokförlag, Polaris, som sa, eller de ringde han som var min förläggare och sa att han ville ge ut det liksom. Så då, ja, jag såg ingen anledning att vänta vidare. Jag tyckte det var råcoolt. Jag gillade vissa grejer de hade gett ut. Jag visste att
vad har de gett ut förutom din bok?
Ja, det är jättemycket. De har, deras stora grej var ju, jag vet inte om du känner till de här Karin Smirnoff, Jag får upp till bror och vad de heter.
Jag har inte läst det själv, men jag känner till det.
Och nu har de många så här Claes Östergren och Torbjörn Flykt. Och de har ändå några så ganska stor satsande liksom. De är rätt nya men de har många hits. De som skriver de här millenniumböckerna nu, fortsättningen liksom. Så jag tänkte så här, men det är ju coolt, det är ett riktigt förlag liksom, absolut. Så då fick jag istället skriva till alla de andra förlagen att Jag fick napp av ett förlag här, så ni behöver inte läsa det här. Men jag fick faktiskt ännu mer positiva svar sen av folk som sa att de också hade gillat det och att jag skulle skicka om jag hade något mer och sådär. Mm. Men också väldigt många som bara, nej tack.
Mm. Typ, trots att du hade skrivit det här, ni behöver inte läsa det.
Ja, vissa sa så här, okej, tack, då vet vi. Vissa verkade att det, ja, de har liksom en manus inkorg.
Ja.
Så att de bara får in allt där och de kopplar nog inte ihop det med mejl jag skriver senare. Till,
just det. Ja. Mm.
Så det blev ändå, som jag inbillade mig, var bara att något så här power move de ville bevisa. Ja, vi tyckte ändå det här var dåligt så.
Ja. Ja, nej, men så då fick du ett kontrakt kan man säga. Och sen, när var det den släpptes?
Den släpptes i början av 2022 faktiskt. Så det är över ett år sedan. Men som
vad sa du, 2022?
Jo, den släpptes i början av 2022. Men som du sa så blev det väl lite...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, Sahara. Slow burn, att den liksom i början hände väl inte jättemycket, eller så här, jag har inga referenser så jag vet inte hur det, vad som ska hända, men jag uppfattar det liksom, ja.
Blev recenserad?
Jo, den blev recenserad i så här alldeles i början, bara så här, små tidningar, lite så här lokaltidningar i Luleå, typ Luleå författare.
Är du intervjuad i de tidningarna också?
Nej, ingen brydde sig så mycket. Jag blev intervjuad i någon så här tidningen Skriva, du vet, bara små grejer, inget liksom. Men sen blev den recenserad i DN, fick en bra recension. Och sen, det var nog mycket att det blev lite så här tongivande, höll jag på att säga, personer. Inte nödvändigtvis så här recensioner, även fast det var en del sådana. Men typ så här Ola Söderholm och André Walden och lite sådana personer som sa att den här boken är bra.
Det kanske var därför jag läste den, för du skickade den till mig.
Ja,
eller ditt förlag skickade den till mig. Och då så tänkte jag så här, det här låter intressant. Men jag hade liksom en rätt lång... Min läshög var ganska stor liksom, och den hamnade inte överst där. Men sen när Ola Söderholm twittrade om att så här, jag blev helt knockad av den. Eller så här, liksom, han skrev något sånt. Att han liksom, och han verkar ju ha lite koll på böcker och sådär. Jag tänkte, ja, men jag ska läsa den. Och så tog jag med den till USA och läste den. Jag tog med din bok då och Kungen av content. Jag har också haft Sebastian Mattsson som gäst i Arkivsamtal. De två jag läste, då hade jag lite extra tid där vid solen i LA.
Det där hade jag glömt, men det stämmer ju. Alltså precis när boken släpptes så frågade bokförlaget, så här, finns det någon... Du vet, vi kan skicka den här till som du tror skulle kunna hjälpa den på traven liksom. Jag har ju ingen koll, jag vet ju ingenting sånt där om litteratur, folk som skriver om litteratur eller någonting. Men jag lyssnade mycket på Arkivsamtal när jag bodde i Tyskland. Och jag hade nog någon känsla av att du kanske hade kunnat gilla den. Så bara, men skicka den till Simon Gärdenfors. Det var det enda namnet jag sa. Och jag trodde kanske att de glömde det, eller jag fattade inte... Jag glömde som bort det liksom. Men ja, då kom den fram, alltså det var ju tur.
Ja, David Liljemark blev ju också ett fan innan jag hann läsa den. Han skrev också till mig så här och rekommenderade den. Och rekommendera nog dig som gäst till och med i arkivsamtal.
Ah, okay, ja.
Men för jag vet inte hur han hittade den. Men...
Han skickade den till. Alltså jag skickade den personligen långt senare. Mm, för jag gillar David. Jag gillar hans serier. Och jag tycker han är kul. Bara han är rolig. Favoritgäst i arkivsamtal och sådär.
Mm.
Men det var nog att jag hade ingen aning alls om att han skulle gilla den. Det var nog mer att jag gillar honom och bara som ett tack eller någonting. Jag vet inte. Så det hade jag kanske inte räknat med att han skulle gilla den. Det var ju kul.
Mm. Och Mats Jonsson har väl pratat om den i, vad är det, Babel eller något tv-program också?
Ja, just det. Precis. Ja, lite sådana där saker. Ja. Han har för övrigt någon litteraturfestival som jag ska till nu i sommar, vet jag.
Mm. Han är där uppe i norr någonstans.
Ja, han bor där i
Kramfors kommun.
Ja, han bor i Ådalen, men det kanske är där i krokarna. Jag har inte,
ja.
Han har varit med här också.
Ja, det har han ett par gånger.
Nyserie.
Jo, du står i seriefandom.
Nej, faktiskt inte. Alltså, jag läste mycket när jag var... Alltså, jag läste Rocky, Martin Kellerman, väldigt mycket när jag var ung. Alltså, när jag började Rocky skrivas. Det var 90-någonting.
Ja, slutet av 90-talet.
Ja, och genom det började jag upptäcka Mats Jonsson... Dina grejer.
Mm, du upptäckte mina serier innan arkivsamtal.
Ja, absolut. Mm. Åsa Grenvall och allt. Ja, lite så här samtida svenska serier som... Mm. Jag hade inte fattat att det fanns sådana serier. För mig var ju serier, du vet, Spider-Man och sånt där. Jag hade inte förstått. Jag kan ingenting om de här amerikanska Crumb och sånt där. Så jag tänkte att det här var något unikt svenskt, liksom, så här vuxenserier. Python läste jag. Python och Megapython när jag var liten. Ja. Men det var ändå inte...
Vilket år du född förresten?
86.
Mm.
Det var ju inte liksom den, det var ju mycket trams bara. Jag kände som att man köpte Python för att det var som sanktionerad porr. Det var mycket så här spännande. Bara,
sanktionerad av vem?
Jag är inte sanktionerad, men så här...
Accepterad. Socialt accepterad.
Mina föräldrar bara, det är något Spindelmannen han läser här. Men det var bara att det var en typ kuk som man tyckte var kul att kolla på. Om och om igen.
Det är det som är det roliga med porr, att man vill kolla på kukar om och om igen.
Ja.
Men vad jag menar då att boken, alltså David Liljemark och jag och Mats Jonsson har gillar den. Jag tänkte att du är stor i seriefandom. Så sa du faktiskt inte, men då menar du, jag fattar inte vad du menade med faktiskt inte.
Nej, men jag menar stor, jag vet inte kanske vad du menar med det, men jag har ingen sån här stenkoll alls.
Nej, du är inte inne på serier.
Nej, precis, jag kan liksom inte scenen riktigt sådär, jag vet inte
kan vilka. Kan nog bättre än gemene man.
Ja, det tror jag, men jag är inte jättekoll på vilka förlag som gav ut vad och vilka som är aktiva idag. Lite grann vet jag sådär, men... Jag läser inte så mycket nu som jag gjorde. Peak-serier för mig var kanske så här 2002, 3, 4, 5, 6. Läste jag mycket svenska serier och sådär.
Ja, nej, jag läser ganska mycket serier fortfarande.
Ja, det gör du.
Ja.
Svenska.
Inte lika mycket som jag gjorde förr. Alltså nu, min senaste upptäckt är... En japansk serietecknare som... Han är lite, alltså Japans Joe Matt skulle jag vilja säga att han är.
Okay.
Men det var på 70-80-talet, mest på 80-talet tror jag han tecknade. Det heter Dokudami Tenement.
Okay.
Väldigt svår att få tag på den engelska utgåvan. Men nu senast jag var i Japan så köpte jag några volymer på japanska. Och sitter med liksom, om man laddar ner Google-appen så kan man liksom via kameran översätta live när man läser. Så då... Det är lite svårt, ja, men det är liksom den senaste grejen jag har läst mycket av.
Ja.
Jag har svårt att lära mig hans namn, men Takashi Fukaki eller något sånt där.
Okej, okay. Eller något sånt där.
Ja, det finns ingen poäng med att lära sig det namnet. Förutom också om det är en av mina favoriter så jag borde ju lära mig det. Men
det är kul med, eller något sånt där, det är bara så här, ching, chong, du vet vad de heter.
Men du läser inte serier tillfället?
Nej, tyvärr inte alltså. Eller jag var, typ när jag flyttade så var jag tvungen att hämta upp alla gamla flyttkartonger. Då hittade jag många gamla serier som jag läste om då och passade på och sådär. Jag gillar ju det ännu, men jag har inte så bra koll på vad som ges ut idag. Och nej. Verkligen ingen koll på typ japanska serier, ingen aning liksom.
Nej, då måste man ju vara specialintresserad.
Ja, men det är det jag menar kanske med...
Speciellt om man vill sitta och översätta det liksom.
Jo. Ja, det var det jag menade med det här inne i fandom. Det skulle jag kanske inte säga att jag är.
Du är inte... Fredrik Jonsson är väl den som jag skulle säga har mest koll på alternativa serier.
Okej.
Okay. Alltså mycket av det jag gillar har jag upptäckt via honom. Och då, eller han är den som liksom har upptäckarlustan.
Mm.
Och sen sprider han det till sin kusin Mats Jonsson och David Liljemark.
Ah, okay.
Och mig då liksom.
Ah.
Och kanske Henrik Bromander också.
Var som också sa, säg en bra tunnelbaneförare.
Ja, det är ett citat som har upprepats några gånger. När han sa att Chris Ware var en dålig grafisk formgivare. Och jag sa, säg en grafisk formgivare du tycker var då. Då säger han, säg en bra tunnelbaneförare.
Det handlar bara om att inte göra misstag. Ja, liksom. Ja.
Nej, men har du läst mycket Henrik Bromander då, apropå serietecknare?
Nej, alltså inte alls tror jag. Skrev han någonsin något i Python?
Han kan i Megapython så var han nog publicerad ett par gånger.
Ja.
Men han var ganska ung och nybörjare då.
Mm.
Men han har skrivit väldigt mycket böcker nu på sista tiden som är jättebra. Och,
jo, det känner jag till. När jag har läst om han och hans böcker så har jag fått en känsla av att jag skulle gilla dem mycket. När man bara ser om typ estetiken på omslagen så har jag känt att det här är säkert bra. Mm. Så jag vill läsa dem.
För det känns ju som att vi verkar ju vara inne på lite samma grejer. Liksom samma typ av humor, samma typ av berättande och litteratur och sådär.
Mm.
Men det är mycket då som jag rekommenderat om igen i arkivsamtal som du inte har kollat upp.
Alltså man tänker
Tredje stenen från solen.
Nej, precis.
Eller Romander. Mats Jonsson kan jag gissa. Ja, det sa du att du har läst. Ja.
Mats Jonsson har läst, ja. Alltså som sagt, Tredje stenen från solen är nästan aktiv. Nu skulle jag kunna läsa den. Men den liksom aktivt drog jag mig från att läsa. För jag fick en känsla av att det här kanske är svinlikt vad jag har skrivit. Jag vill inte läsa den så att jag råkar liksom... Ja, du vet.
Ja, jag fattar känslan.
Ja. Mm. Men nu skulle jag i och för sig kunna göra det. Och det känns som att jag kanske skulle gilla den.
Mm, det tror jag absolut.
Ja. Också, jag kommer ihåg många roliga gamla arkivsamtal när du pratade om, jag minns inte vem som var med, när du berättade om att du hade försökt få med Claes Holmström.
Ja,
och att han inte hade velat vara med för att han kände sig bränd av massmedia.
Ja, just
det. Jag vet inte varför det var så kul.
Ja, det var roligt att... Det var också när podden var helt nystartad.
Ja.
Jag kände mig inte riktigt en del av massmedia.
Nej, det måste ha varit så tråkigt att bara gå och äta middag med han eller vad det var. Så han ville inte vara med. Jag kan tänka mig att han var lite så gnällig.
Men det var ju rätt roligt. Men det var lite jobbigt också. Han blev ganska full ganska snabbt. och liksom... Han brusade upp efter ett tag och när han blev lite packad så började han liksom komma in på lite rants som var ganska bittra och det var en del negativ energi liksom det är väldigt roligt.
Det är kul nog, jag tänker att han ska pissa på sig lite grann, typ så sitter med armbågen på bordet och glider av och ska börja, jag vet inte, bränd av massmedia.
Ja, det är väldigt roligt.
Ja.
Du verkar ju vara väldigt intresserad av humor. Första gången vi sågs, det var ju kanske en månad sedan eller två. Och då var det att du kom till Norra Brunn när jag och Anton körde stand-up. Och sen så sa du att du ville komma dagen efter också. Så skrev jag så här, ja men det är samma skämt.
Men då försökte få mig att inte komma.
Nej, men jag bara tänkte att för det är många som inte fattar att det är samma skämt och så blev kanske besvikna när de går dit och säger det. Men du var mer så, nej men du var intresserad av, då kunde du mer se bygget bakom på något sätt. Alltså så här, om det är, okej, hur gör han för att glida in i den här rutinen från publiksnacket och så vidare. Att du verkar vara liksom intresserad av mekanismerna bakom stand-up och sådär.
Jo, men jag tycker det är kul som fan, för jag känner ju så här, som du sa, att du och jag har kanske en del liknande humor. Men din stand-up är ändå ganska... Alltså, så här, det var sent jag fattade att du kan liksom inte gå upp där och prata om sexuella övergrepp inom familjen. Så här, det går ibland.
Inte på Norra Brunn.
Nej.
Jag kan göra det när folk köper, alltså nu på Stad och land-turnén som heter på med Anton Magnusson, då är det, då älskar de när man pratar om sexuella övergrepp inom familjen.
Ja, men även det kan jag tänka mig att du har i bakhuvudet. Det här kanske ska bli en ny special på vinyl, så att du ändå måste, även fast de skämten skulle funka för den här publiken, så ska du sen göra kanske en skiva av det. Då kommer en större publik ta del av det, så att du ändå måste anpassa lite grann. Eller så kanske du inte alls tänker.
Nej, inte. Nej. Alltså, jag tänker att när jag spelar in en special så är det mest för min publik. Och då är det liksom, då kan det vara så grovt som de klarar av.
Ah, okay.
Och då brukar det vara rätt grovt. Men sen är det så här, det är tråkigt om allting. Om man kör en timme så kan chockhumorn, man kan liksom inte chocka i en timme i sträck.
Nej.
Utan det blir ju lite mer kanske lite självbiografiskt och lite mer vardagliga skämt. Och sen ibland ett och annan liksom grovt ämne med.
Jag tycker att det är spännande. Jag börjar, alltså det är som man kollade på Seinfeld på 90-talet. Så här, okej, då fattar man vad stand-up var. Sen upptäckte jag.
Du tänker tv-sen då?
Jo,
med så här, stand-up-inslag.
Jo, och sen så började jag gilla Mitch Hedberg mycket. Typ tidiga internet man laddade hem på, du vet, såhär Soulseek och sånt. Mitch Hedberg specials liksom. Vad fan var det mer? Jag gillade konstigt nog en komiker som är typ, alltså typ den sämsta sortens komiker, som heter Dane Cook. Vet du om det är?
Ja, jag vet riktigt, om det. Alltså såhär, han var väldigt stor på MySpace-tiden och sådär.
Ja, men alltså riktigt såhär.
Men jag upptäckte inte honom då, och jag har nog fortfarande inte sett så mycket av honom faktiskt, eller hört så mycket av honom. Men jag har hört att det är så här att han har inte så gott anseende inom komikerkretsar.
Han är riktigt så här alltså, om du ska se en bild på honom så skulle du fatta direkt vad det var. Han har lite så här gelé i håret, lite så här stubbigt, lite så här han bara ser ut som en riktig så här date rapist typ. Men han tyckte av någon anledning var väldigt kul. Han har något skämt eller bara en liten sån här dutt som bara flög förbi när han pratade om att när han var liten så hade han hittat någon walkie-talkie och gick runt och lekte att han var polis, men att han bara sa nonsens i den där I like licorice. Det tyckte jag var väldigt kul.
Det låter lite i din anda.
Ja, men liksom precis. Det här, ja, men det är den sortens
korkade grejer för barn, ja.
så genom det, och sen så när jag flyttade tillbaka till Stockholm nu så lärde jag mig det här att man kan gå på Big Ben typ varje dag. Ja. Vilket för övrigt jag aldrig lyckas med. Alltså typ 3 gånger har jag försökt gå dit. Och någon gång bara, nej, det är fullt, du måste köpa biljetter. Så bara okej. Okay. Så nästa vecka skulle jag eller nästa dag när fan det nu var, skulle jag köpa biljetter. Då var det också, gick typ inte. Jag kunde bara köpa till dagen efter. Så jag liksom aldrig lyckas. Jag var där en gång. Men jag tänkte så här att jag skulle vilja gå dit och titta. För den gången jag var där var jävligt svindlande upplevelser. Det var ju verkligen så här att folk, det kändes som att vissa kanske gjorde det för första gången, vilket jag tyckte var lite så här kittlande. Att en del märkte man ju så här, ja, han var kul, hon var kul. Men någon som var bara, jag vet inte ens vad man, alltså det är inte ens.
Han sviker orden,
Mikael. Ja, jag bara, det går inte att säga bara den här stand-upparen var inte kul, utan bara det här var som bara en crazy person som bara som står och babblar, och folk vill ändå vara snälla. Det är ingen som bara bu, utan de som försöker skratta, men det, rutinen är så otydlig att man inte ens vet vars man ska skratta. Men det tyckte jag ändå var lite så här kittlande, att det fanns den aspekten också. Så jag försöker gå dit, men jag lyckas som sagt aldrig.
Nej, det är lite stand-up boom i Sverige just nu, att även liksom en sån här rookie-klubb eller vad man ska kalla Big Ben. Det är ju även en proff som kommer ner och testar nytt material ibland och men det är mycket rookies. Även det är nästan alltid slutsålt, speciellt på helgerna och sådär.
Precis, det var det jag märkte.
Det var Fredrik Boltes, en kollega och vän, han publicerade en sån lista på, för det var en sån torsdag då innan löning. Alltså det var så här, 2 veckor kvar till löning, det är en torsdag i Stockholm, och det, för då hade han kört i Skalateaterns källare, men sen var det liksom, jag vet inte om det var sämst, det gänget hade kört på Skalateaterns den stora skala, och det var någon liksom, Dylan Moran hade kört liksom på Cirkus, vi körde på Atlantis, jag, Petrina och Johanna Wagrell. Och så var det så här 4 andra shower samma kväll.
Oh,
och typ plus Big Ben och Norra Brunn.
Mm.
Och det mesta av det var slutsålt liksom.
Ja.
Och då tänker man, och då, ja, då är det ett rätt bra standardklimat,
ja,
i Sverige om allt det är samtidigt och ändå liksom det mesta är slutsålt.
Jo, ja, men jag tycker det är kul, och det är inte att jag så här nödvändigtvis tycker det är kul att jag garvar åt alla skämt, men jag gillar, jag tycker det är en kul sak att göra. Det är som, jag pallar inte riktigt att gå på bio själv. Det är lite för så här, man sitter där i 2 timmar. Det är liksom perfekt nivå av aktivitet, så här, att jag kan gå dit själv och sitta och dricka bärs och titta på.
Mm.
Det tycker jag ändå är roligt. Så där. Också uppskattar jag, det är kul med humor liksom. Du är eran pryl, alltså du och Anton och Johannes. Ni var ju roliga. Ja, ni var ju roliga. Det var ju kul bara att höra för att ni var också kul. Men även om det inte är en så kul humor, komiker, så gillar jag ändå grejen liksom. Det är en kul aktivitet att göra, tycker jag.
Ja, du berättade då också att du ser dig själv något av en humorist. Att liksom det, ja, men ditt skrivande, att det är det du... för att alltså man kan ha olika ambitioner med sitt skrivande,
jo,
att så här, man försöker göra någonting gripande eller intressant eller säga någonting viktigt, men att du sa att det, du strävar mest efter det roliga.
Ja, alltså jag tycker det ryms mycket i humor. Det behöver inte bara vara liksom skratta i 2 sekunder åt att någon tappar brallorna. Alltså så här, humor kan, det kan vara liksom ett sätt att få något att stanna kvar hos en, som du sa. Det kan vara liksom något man lär sig av, något ideologiskt, eller det kan vara läskigt eller romantiskt. Roligt behöver inte bara vara liksom så här förströelse. Det tror jag kan vara. Jag tycker humor är ett jättebra sätt att liksom göra något betydelsefullt. Och jag försöker alltid göra liksom upplyftande saker. Jag hatar liksom filmer. Ibland ser jag bara någon film som är sorglig och jag bara känner när den är klar. Jag har liksom inte lärt mig någonting. Det enda som har hänt är att jag är på lite sämre humör än innan jag såg den här filmen. Jag bara fattar inte poängen nästan. Jag vill att, jag tycker det ska vara upplyftande på något sätt. Och det kan vara upplyftande för att det är läskigt. Det är som att gå på åka berg- och dalbana. Eller det kan vara roligt. Eller det kan vara, ja, lärorikt. Men upplyftande tycker jag att all kultur ska vara. Mm. Och humor tycker jag är liksom ett sätt att uppnå någonting mer än bara. Det behöver inte bara vara, här är något man skrattar åt i 2 sekunder och sen glömmer bort.
Jag har lite den inställningen fast till musik, att jag gillar i stort sett bara när det är dur.
Samma, hatar musik i mål. Jag har en playlist som heter Bra låtar i mål som är liksom undantaget.
Jag har också, det finns också undantag.
Alltså, men, ja, men mycket så här, jag gillar typ hardcore mycket och en del bra rap går i mål och sådär. Men det är knappt att det gills, men så här, popmusik i mål tycker jag jättesällsynt att det är bra. Men ja, jag har den där listan. Jag är helt med dig där, alltså, jag gillar bara dur.
Det var roligt med Johnny Bode som hade spelat in så här, kanske 500 låtar plus eller någonting. Och alla var i dur.
Ja, men det är dur på ett annat sätt. Det är så jävla tralligt liksom. Vi pratade mycket om Johnny Bode rad. Bordellmammas viso tror jag det var. När det var någonting. Knulla, saft och hasch och rök och bullar. Så det känns så gammeldags att det var lite dekadent med saft och bullar, saft och hasch och rök och bullar.
Och vad är det för rök då?
Liksom? Jag vet inte fan, alltså, det var som att det var lite så här, typ det mest dekadenta partydrogerna på 40-talet.
Ja, men det är kul. Vi börjar närma oss slutet av det ordinarie avsnittet av den här podden. Vi ska prata mer. Jag antar att du är sugen på att stanna kvar även i det Patreon-exklusiva avsnittet.
Ja, det går bra. Vad hade hänt om jag inte var det?
Om du inte hade varit det?
Nej.
Det har ju hänt någon gång...
Jag börjar känna mig bränd av massmedia.
Det har ju hänt någon gång att exempelvis K. Svensson inte haft tid att vara med i det Patreon-exklusiva. Och då har jag... Ett tag satt jag själv och läste lite från min... gamla dagbok.
Tyst. Man hörde bara sidor vändas.
Ja, fan, det såg jag faktiskt en jätterolig komiker från när jag var i Umeå. Det är John Sundqvist.
All right.
Han är inte så känd ännu, så jag kan verkligen rekommendera om ni bor i Umeå eller omnejd. Han är väl galen liksom. Säkert även på pappret inom psykvården. Men jävligt rolig komiker. Men han hade mycket så lite act-outs och inte riktigt prop comedy, men han sa mitt i allt och var så här, ja, nu ska jag läsa en dikt. Så tar han upp ett papper och fickan och så läste han den tyst och så var nice. Sen lade jag pappret och fickan.
Det är bra.
Ja, förlåt John att jag brände ditt skämt, men du fick lite gratis reklam som kostar på sån.
Det där är alltid så frustrerande. Jag förstår att man inom branschen inte vill bränna, men ibland så pratar du och säger så här, att han har ett roligt skämt om det här, men jag ska inte bränna det. Man bara, jo, jag vill höra. Men jag förstår.
Ja, jo, det är taskigt. Ja. Alltså, så här, för humor handlar ju så mycket om överraskning ofta också. Ja. Så att då är det... Men ja, ibland vill man ju höra sina favoritskämt igen. Liksom.
Ja, fan. Fråga mig.
Ja, du berättade någon gång när vi var på krogen, vi var på en bar efter Norra Brunn, så sa du att du hade en lista på saker du hade skrattat åt i Specialisterna podcast eller i kanske Arkivsamtal.
Ja, men alltså, jag lyssnar inte så mycket på podcast. Arkivsamtal, jag har tyvärr hamnat lite efter Specialisterna nu, men jag har också hört mycket på det. Varje gång jag skrattar åt någonting i Arkivsamtal, Specialisterna, och nu, vet du, Music Yearnings Podcaster.
Det är från lite vårt universum.
Ja, alltså. Det är min senaste grej som jag lyssnar på helt slaviskt nu. Jag lyssnar liksom hela tiden på det där när jag är ute och åker tunnelbana och sånt. Och varje gång jag skrattar åt någonting så skriver jag upp liksom avsnittsnumret, ungefär vad det handlar om, och så tidkod så jag kan liksom återbesöka det. Och ibland bara läser jag den anteckningen och bara skrattar högt, för jag bara... Det blir så kul när de kommer liksom bara en bombmatta av alla de här grejerna som är så här fullständig idioti liksom.
Jag är nyfiken. I det Patreon-exklusiva avsnittet kanske du får bjuda på lite exempel från de här olika poddarna.
Då kan folk sitta där. Jag ger dem tidkoderna som liksom koordinater.
Det är kanske lite tråkigt att bara säga tidkoder.
Nej, det behöver inte.
Men om du kommer ihåg några citat eller vad de slash vi pratade om, så kan du...
Jo, jag kommer nog ihåg mycket på raka arm, annars har jag anteckningen här så jag kan tjuvkika lite.
Jag får kolla det.
Jo.
Det påminner lite om en rolig historia som min mamma berättade för mig. Det handlar om olika fångar som satt i fängelset. Och så berättade de roliga historier för varandra. Och så till slut så tog de slut, de roliga historierna, men de ville höra dem igen. Och till slut så numrerade de bara dem så här att de sa kanske nummer 16. Och så skrattade alla jättegott. Och slapp de berätta roliga historierna. Och sen var det så här, ja men nummer 5. Och så skrattade alla gott. Och så var det någon som sa, nummer 147. Och det var någon som sa, höll på att skratta ihjäl sig. Så jag, varför tyckte du den var så rolig? Ja, den hade jag inte hört förut.
Det är bra. En apropå alla de här tidkoderna, din mamma sa ett... Eller du citerade din mamma en gång som jag tyckte var kul. Att hon var, kanske hade varit lite sur på dig för olika... Ja, att du hade varit ute och gjort dumheter i massmedia. Och att du sa att du får väl göra som Eminems morsa. Hon stämde ju honom. Att hon hade blivit lite exalterad och sagt, gjorde hon det?
Hon fick det. Ja.
Hon såg dollartecken.
Ja, det kan vara att hon bara så här, tyckte det var en spännande story. Så gjorde hon det.
Det var också att det kändes som att det var sällsynt att hon var glad, att hon var liksom positiv när hon pratade med dig. När det handlade om att, undrar om jag kan stämma honom. Gjorde hon det?
Eminems morsa gjorde till och med en CD, tror jag, där hon dissar Eminem.
Oj.
Jag har inte hört den själv, men jag tror jag har hört några liksom bara utdrag från den, men Eminem refererar ju till den också, han är lite sur så här, is that why you made that CD about me mom?
Han var konstigt. Är det rap liksom?
Jag tror det är rap, ja.
Shit. Det är
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Och med de orden så avslutar vi det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Mikael Ibesand.
Fullbordat samtal!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.